och välkommen till Hej Engagemang. Hej Engagemang är ett initiativ som jobbar för ett mer engagerat, gladare och friskare land. Vi vill att människor ska få möjligheten att jobba med saker de brinner för. Inte för att de måste, utan för att de vill. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för ett ökat välmående och lönsamma prestationer. Med Hej Engagemang får du träffa inspirerande personer som ger tips och insikt i hur du kan nå bättre resultat på jobbet och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Välkomna! Jag är Beata Wickbom, er programledare. Och idag så ska vi prata om att vara influencer och ha ett dygnet runt engagemang för sina följare. Och vilka förväntningar en superengagerad person har på arbetslivet och sin eventuellt framtida arbetsgivare. Varmt välkommen Marcel Gerlander, influencer på heltid med nästan 100 000 följare på sina olika kanaler.
Tusen tack. Så trevligt att vara här. Jag känner mig så ärad. Och det kändes så självklart att komma hit när du frågade mig, eftersom att vi träffades för första gången för bara, vad är det nu?
Tre år sedan.
Så att du ändå varit med en del och sett vad som har hänt.
Och då hade inte du kommit långt alls. Och nu går det riktigt bra för dig. Och det känns som att du gör det du älskar. Men vad brinner du mest för i det du gör? Berätta.
Alltså, bra fråga. Vad jag brinner mest för? Hur ska jag förklara? Det är svårt att sätta ord på det, för att det finns så mycket som är bra. Men det jag älskar med mitt jobb är ju att jag får inspirera. Och min målgrupp i mina sociala kanaler är väldigt ung. Och att jag får vara med där och liksom skapa människor utifrån hur jag talar. Men det är också, det finns liksom negativa saker, men det är också såklart. Men hur man inspirerar människor, det tycker jag.
Blir du igenkänd när du går på stan?
Ja,
och
det blir jag.
Om de stoppar dig, dina följare, dina fans, vad säger de då?
Det är flera stycken som faktiskt börjar gråta. Och sedan så har vi vuxna människor, jag har haft äldre damer som kommer fram. Så att det är väldigt liksom blandat med människor som kommer fram. Men det de säger är väl att de älskar vad man gör. Men sen så har man även de som faktiskt berättar att man... Jag har fått höra att folk bara, mitt liv var så dåligt. Jag var självmordsbenägen. Men tack vare dina YouTube-klipp och dina Instagram-bilder så fick du mig att inte göra det. Och det blir så här, hur ska man svara på en sån grej? Det är ju så fint. Men det jag gör är ju att jag sitter på mina egna sociala kanaler och berättar om mitt liv och bjuder in folk till att se mitt liv. Och det är det som är så jäkla coolt ändå och häftigt.
Ska du berätta för de lyssnare som inte följer dig, vad bygger du dina samtal på? För du samtalar kan man ju säga med dina fans. Mm. Du pratar med dem och visar dem. Och vad är innehållet?
Innehållet på mina sociala kanaler, först och främst så kan jag säga vad jag håller på med. Och det är att jag kör YouTube, Instagram och Snapchat. Mina kanaler sammanlagt på ett helt år slår ungefär 20-25 miljoner exponeringar. På YouTube så är det väldigt mycket lifestyle, att jag håller i kameran själv och man får följa med mig en hel dag från att jag vaknar till när jag somnar. Och då får man ju följa med, och det är mellan de här dagarna, det är då du får också vara med och samtala och diskutera om olika saker som händer i mitt liv.
Du är väldigt stylish, du.
Ja, men det är väldigt mycket smink också och väldigt mycket så här beauty överlag, för att det är ju vad jag gillar, för att mina kanaler går ju ut på att man får följa mitt liv. Och det jag tycker om just nu är det man får följa just då. Så att smink älskar jag ju, har gjort det. År 2016 var väl då jag liksom på riktigt började sminka mig. Och jag kom ut som homosexuell 2015. Så att det är väldigt intressant. Jag började med YouTube när jag var 13. Idag fyller jag 19. Så att man har ju verkligen fått följa mig, följa hela min ungdom.
Och sen är de ju nyfikna på hur det går för dig när jag förstår att de vill veta, för du har ju, vi ska prata om det, men du har ju uppdrag nu, du har ju börjat jobba och få tjäna pengar på att du kan skapa engagemang, och då är det ju många som är nyfikna på hur det går rent jobbmässigt för dig också, eller hur? Hur blev du influencer på heltid? När fattade du att det här lyfter, jag kan göra bara det här?
Till att börja med så var ju, det var inte att jag gick in med tanken om att jag ska bli en känd influencer, alla ska veta vem jag är och jag ska kunna leva på det här. Från början så visste jag inte att du kunde leva på det. Jag visste att man kunde tjäna några extra slantar på det, men jag visste liksom inte att det var någonting du kunde livnära dig på. Sedan när jag fyllde 16, år 2016, så det var då min kanal började stiga. Visningar på YouTube-kanalen gick jättebra. Instagram växte med följare. Och även Snapchat. Snapchat har du inte följare, där har du ju visningar. Och visningar och följare steg. Och jag bara, vad kan man göra utav det här? Och det var väldigt svårt att det var väldigt svårt att förklara för folk att man faktiskt kunde tjäna pengar på sociala medier, för att det var liksom inte en grej. Sedan år 2017 så insåg jag så här, wow, jag tjänar väldigt väldigt bra med pengar. Jag måste nästan starta upp ett bolag.
För på YouTube till exempel, förklara för dem som inte fattar, hur kommer intäkterna?
YouTube, jag skulle säga att det är en tv-kanal på internet, om man vill förklara det enkelt. Det du gör är att du lägger upp klipp, och emellan klippen så är det reklampauser, precis som det är på tv.
Och det sköter ju Google, så du gör ingenting av
precis.
Det här.
Sedan så kan man också jobba med produktplacering, även kallat samarbete. Och det är ju när ett företag kommer och kanske vill lyfta en ny tjänst eller en ny produkt, och då i utbyte mot arvode köper en tjänst i ens kanaler.
Och de köper ju ditt engagemang, dina fans engagemang för dig. Kan du berätta vilken sorts följare det är du möter i dina kanaler, och hur är de? Hur hänger de med dig? Hur tillbringar de sin tid med dig? Vet du det?
Jag har fått höra väldigt ofta att framförallt min YouTube-kanal, som ändå har varit liksom huvudfokus i mina sociala medier, att när de kommer hem från skolan, för att min målgrupp är väldigt ung. Min största målgrupp är 18-24. Men det är ju även de yngsta som gör sig hörda mest. Det är de som tycker det är kul att vara inne och kommentera. Och det har också fått höra liksom när folk kommer fram i verkligheten att så här, jag älskar dina YouTube-klipp, men jag är inte så bra på att lämna fotavtryck efter mig, för att jag är inte den som kommenterar. Men de yngre verkar tycka att det är roligare att kommentera. Och det är superkul, för att då får du ändå svar på det du gör. Så 18-24 är den största målgruppen. Och då har jag fått höra att jag är en internetkompis. Så att när man har varit i skolan, vissa har det svårt i skolan. Både liksom med uppgifter, men också med att kanske ha vänner, så blir det enkelt att man kommer hem, slår på YouTube och där är jag.
Och ett mellanmål och liksom kanske sitter där och är med dig då medan man gör något annat.
Precis, att det är väldigt, jag är väldigt transparent. Jag delar ju verkligen med mig av hela mitt liv, och det har ju sina både fördelar och nackdelar. Men det folk glömmer bort är att liksom, det är liksom ett bolag som bakom det här. Jag är anställd utav mig själv. Jag jobbar med några utav världens största bolag just nu. Det är väldigt mycket business bakom. Och det är där du måste hitta en rätt balans. För att du vill ju fortfarande vara personlig på dina kanaler. Men ibland så måste man också tänka business. Och det är där du måste hitta liksom balansen.
Vi ska prata mer om det. För du lever på att vara autentisk. Att vara sann. Men det är en balansgång mellan så att säga en köpeglädje ibland, därför att du måste lägga på. Men vi ska prata om det, men skulle du, om du fick försöka förklara, vad är det du vill förmedla i det du gör när du låter unga människor följa dig och tro på dig och glädjas med dig och intressera sig för dig?
det jag vill förmedla, alltså från början så var det inte att jag ville förmedla någonting, eftersom att jag gjorde det här för att jag tyckte det var kul och jag delade med mig ut av mitt liv. Och nu så sätts det mer press på en, och många påpekar att jag är en förebild, och så fort jag gör snedsteg offentligt eller privat som sen kommer ut offentligt, så pratar folk väldigt ofta om att men du är en förebild, du borde inte göra så här. Men det är så här, mina kanaler går ju ut på att jag ska dela med mig av mitt liv, och då måste jag få visa mina både bra och dåliga sidor. Så att lite så är det.
Men vill du förmedla styrka? Mm. Vill du peppa dina följare att få vara sig själva? För det är ju ett steg du har tagit. Det är inte så länge sedan en kille inte kunde... Alltså, du har ju ett mediebolag, du är man, du har sminktutorials. Mm. För 15 år sedan fanns det knappt.
Mm. Nej, men det jag vill förmedla idag är väl att man ska få vara sig själv. Och jag trycker väl väldigt mycket på hbtq-frågor. Och jag tror att bara att jag som sminkad homosexuell kille i 18-årsåldern finns, tror jag förändrar. Och jag tror att det var det jag hade velat ha när jag var liten och var osäker på min läggning. Och bara, vad är jag? Vem är jag? Vart attraheras jag av? Det var liksom... När man kollade på typ tv eller på nätet, det var liksom bara amerikanska människor. Så att jag önskar att det hade funnits någon som gör det jag gör idag när jag var yngre. För då hade jag känt mig mycket tryggare med att säga, men det finns någon som är som mig. För att man hamnar lätt i utanförskap om man inte kan relatera till någon. Mm.
Du vill vara någon man kan relatera till?
Ja, det är väl det jag vill förmedla, absolut.
Det här är ju engagemangspodden. Mm. Då vill jag fråga dig, hur definierar du engagemang?
Att folk ser, hör, läser. Att folk engagerar sig i någonting.
Mm. Och du mäts ju av dina annonsörer, det har du varit inne på. Mm. Hur bra du är på att skapa engagemang. Mm. Eller engagement som vi säger på sociala medier.
Precis.
Hur definierar de? Finns det liksom en officiell, ett officiellt sätt att mäta det här på? Som de använder på dig?
Det är väldigt ofta företag. Jag får mail varje dag med företag som vill göra kampanjer. Och det är väldigt ofta de bara, kan du slänga över din statistik? Men det är inte så enkelt än bara så. Och sen
vad
också
menar
så
här, de då? Statistik på hur många gillanden eller kommentarer eller visningar?
Visningar, likes, kommentarer. Sånt kan du ju se oavsett ifall du sköter kontot eller inte. Det kan du ju se utifrån. Men det finns ju olika funktioner på både Instagram, Snapchat, YouTube. Där du kan se lite mer ingående statistik. Och där... Det är ju statistik som bara du och bolaget som håller dina kanaler har tillgång till. Och den är lite mer känslig, för att där kan du få fram exakt hur många det är som kollar på dina till exempel YouTube-klipp utan att de prenumererar på din kanal.
De går aktivt in och söker upp och tittar.
Ja, men inte har valt att trycka på följa-knappen. Du kan se hur stor andel kvinnor och män där som kollar. Det är lite mer känslig statistik och mer ingående. Och den vill jag inte lämna ut hur som helst om det inte är ett seriöst bolag som faktiskt är intresserade av att köpa en kampanj till ett rimligt arvode också dessutom.
Mm. Kan du berätta lite mer om hur du resonerar och hur du gör för att väcka engagemang hos dina fans? Att de ska känna att de vill titta länge, de vill titta igen och så. Om vi tar ett samarbete där du kanske har ett samarbete med ett resebolag. Det har ju du haft. Eller en skönhetsprodukt. Vad ska vi ta för produkt eller tjänst som du jobbar med just nu?
Jag jobbar väldigt mycket med 7-Eleven och Wet n Wild. Det är så att 7-Eleven är ju en kiosk som finns lite överallt. Och de har börjat med ett sminkmärke vid namn Wet n Wild. De säljer smink för under 100-lappen. Så att det är väldigt smart ifall man glömt applicera mascara någon gång. Eller behöver pudra på sig innan AVN. Så de jobbar jag väldigt tätt med just nu.
Ja, och hur tänker du då? För det här är ju liksom, om vi ser brett, så har ju alla medarbetare och alla chefer samma behov. Man vill kommunicera med sina kollegor eller sina omvärld och väcka engagemang. Hur tänker du då när du ska göra något innehåll kring det här, de här produkterna? För det är ju inte samarbetet i sig du pratar om. Du pratar ju om sminket då i det här fallet. Hur gör du för att väcka engagemang?
Alltså det är ju som sagt, mina sociala medier går ut på att man ska kunna relatera. Så att först och främst när jag får samarbetskampanjer, jag får hur mycket förslag som helst från lånetjänster, kasinon. Och där måste man ju stoppa sig själv och bara, är det här någonting jag själv använder idag? För att mina kanaler går ju ut på att man ska kunna relatera till mitt liv. Och jag har blivit erbjuden stora summor pengar för att göra reklam för bland annat kasinon. Så att först
och du
sen,
spelar ju inte.
Nej. Och jag väljer att inte göra det för att jag vill inte uppmuntra till kasino eller lån. Och samma sak när det kommer till politik. Vill jag inte heller göra kampanjer med partier.
Mm.
Och det är väl det första, att de bolagen jag gör kampanjer tillsammans med är väldigt noga utvalda. Så att när de hör av sig så är det en ganska stor process innan det liksom blir en post på Instagram. Och det är någonting folk kanske inte vet om och kanske inte heller vill veta om när folk pratar negativt om influencers. Så att det är väldigt ofta så här, ja men influencer som tjänar hur många hundratusen som helst bara på att kasta ut en bild på Instagram. De skattar förmodligen inte för sina intäkter. Och det är liksom falskt. Så att till att börja med så är jag väldigt picky med vilka bolag jag gör kampanjer med. Och i det här fallet så var det ju 7-Eleven tillsammans med Wet n Wilds. Som då ville göra en kampanj. Och jag har jobbat med Wet n Wilds distributör i Sverige väldigt mycket. Så jag visste att det var ett bolag jag kunde lita på. Och jag använde sminkmärkets produkter. Jag har använt det sedan innan. Så det kändes så självklart att göra det. För då visste jag också att mina följare vet om att jag har jobbat med eller konsumerat de här produkterna innan.
Så det måste vara autentiskt och äkta.
Precis.
Och hålla över tid. För dina följare vet precis nu vem du är och vad du gör. Och
de kan ju mig utan till. Och det är ju väldigt läskigt också. Att ens följare vet kanske ibland lite för mycket. För att man blir ju så van vid att bara babbla framför kameran. Så att ibland kanske man delar med sig av lite för mycket. Men sen vill jag också säga det att...
Men det är det de älskar väl?
Ja, det är det de älskar med mig. Sen finns det ju andra människor som jobbar som influencer som gör helt andra saker. Vissa, det finns ju en kille som är grym på det han gör. Han heter Matgeek. Pratar bara om mat. Och dryck. Och det är så här, det är hans grej. Och det är han jättebra på. Så att det är verkligen så här, bara för att du är influencer behöver inte betyda att du delar mer ut av ditt liv. Du behöver inte vara personlig alls.
Men du älskar ju smink.
Mm.
Och att sminka.
Gud,
och hålla på med det.
Ja.
Så då blir det lätt för dig med Wet n Wild.
Ja.
Får tittarna följa då hur du applicerar och hur det blir och hur du ändrar? Eller vad visar du då för någonting?
Den här kampanjen utgick sig då på att i kampanjen så köpte de en Instagram-bild. De köpte 2 stycken Instagram-stories. Det är alltså sådana här, man lägger ut bilder som bara håller 24 timmar i ens profil. Och sedan så köpte de också att jag via tillfälle ska träffa mina följare på en fika. Och jag tyckte att det var
så
lite...
Så kallad meetup.
Exakt. Och jag tyckte det var lite snålt med en vinnare. Så att jag utökade det till 2 vinnare. Så att 2 stycken följare fick då chansen till att träffa mig. Och hur det gick till var ju att jag la ut en Instagram-bild. Jag hade en fotografering med min fotograf. Vi tog fotorna, skickade vidare dem, blev redigerade, kom tillbaks, publicerade, och där var tävlingen igång. Och då hur vi engagerade, för att målet med kampanjen var ju att 7-Eleven ville väcka intresset utav att gå dit och köpa sitt smink istället för att köpa en bulle varje gång. Så det vi gjorde var att för att delta i den här tävlingen där man kunde vinna en fikapaus med mig, men även en stor goodiebag med Wet n Wilds produkter, då var tävlingsreglerna att man skulle följa både Wet n Wilds nordiska konto samt 7-Eleven för att höja deras följarsiffror. Men sedan göra någonting som är lite roligt med 7-Eleven. Så vi lade till också att man skulle kommentera vad ens favoritbulle på 7-Eleven var. Och det var superkul. 7-Eleven och Let's Face It, som är distributören för What a Wild i Sverige, var supernöjda, och vi kommer köra en rond till.
Och då får ju också tittarna, för det är full transparens, de får ju också veta att nu har jag varit på möte om den här kampanjen som ska komma, eller hur? Så de är liksom inne i alla faser.
Precis.
Och jag tänker bara liksom ur ett framtida perspektiv att de här ska bli kollegor och medarbetare sen. De nästan kräver att få veta allt om hur allting fungerar, de här ungdomarna idag. Mm. Tänk hur det ska bli på ett jobb där det är så här, nej men det här har inte du behörighet för, och du får vänta på intranätet, ligger det här och vi har ingenting mera. Det är en väldigt välmatad publik, eller vad man ska säga.
Alltså när det kommer till själva business-sidan av det, så jag är transparent, men jag sitter inte och fladdrar med vad arvoderna ligger på. Och det är väldigt ofta jag säger att jag ska på ett hemligt möte om det är någonting jag inte får prata om. Och det är också så här, jag tror att det är bra att jag håller vissa sidor utav mitt bolag hemligt, eftersom att om jag hade varit helt transparent om vad jag tjänar eller vad jag tar för kampanjer, så tror jag att det hade varit väldigt vilseledande och missvisande.
Mm. Kanske magin någonstans ligger i också att du är lite ouppnåelig.
Mm.
De vet inte allt. Och därför blir varje gång de får veta någonting lite mer speciellt. Mm. Kanske ett speciellt tillfälle för fansen.
Bara ja, men det också. Men sen också att skulle jag börja prata om arvode, så kommer folk tycka att jag tar överpriser eller tar för lite. Mm. Eller att jag är girig, bara gör saker för pengar. Men någonstans får man inte glömma att för att jag ska kunna överleva på min dröm, så måste jag göra en business kring det. Mm. Och det är det jag gör idag.
När du var inne på det här tidigare att det här är både en önskan om att vara en förebild för unga, och du startade inte kommersiellt, men nu har det blivit kommersiellt. Hur viktigt är det för dig att behålla liksom känslan av att du älskar och att du själv är superengagerad för att det ska bli bra på lång sikt? Hur tänker du kring det här att ja, men jag kan nog bli engagerad för att jag tänker på pengarna, jämfört med att långsiktigt vill jag fortsätta vara en förebild i det som driver mig?
Det är ju så att vissa dagar så vaknar man upp och bara, jag orkar verkligen inte. Och det är väldigt ofta jag liksom kanske filmar en kampanj med ett företag som jag verkligen älskar. Men att jag bara just den dagen bara känner så här, gud vad jag inte orkar göra det här. Och det är därför jag väldigt ofta spelar in mina kampanjer några dagar före deadline. För så det fungerar när man gör kampanjer med bolaget. Folk utifrån tror ju bara att du har fått pengar och att du ska lägga ut en Instagram-bild samma dag. Men det är inte så det fungerar. Många av mina kampanjer är oftast planerade många månader i förväg. Och det är väldigt ofta de ska ha ett första utkast på vad jag ska göra. Så jag har ett annat, till exempel konto både på YouTube och Instagram som är privata, som ingen följer. Det är noll följer på dem. Där jag lägger upp mina kampanjer i förhand. För att kunna skicka ut ett utkast till kunderna. För att de ska kunna göra eventuella förändringar i. Mm. Kanske någon rabattkodstext eller någonting. Förlåt, jag tappade tråden helt.
Nej,
vad var frågan?
Det här med avvägningen att... Att det både bygger på liksom ditt äkta engagemang mm. för att vara en förebild och att det samtidigt är en business. Och mm. att du är ju väldigt noga med att liksom inte du vill ju inte lura någon med att du älskar dem om du inte älskar dem eller mm. den här produkten eller vad det är. Mm. Och jag tänker att du måste liksom vara på topp jämt i det du säger. Precis. Både när du äter frukost hemma, när du går ut med hunden, när du är på galapremiär. Har du funderat på hur du ska vara hållbar över tid och orka det? Mm.
Det är det som är svårt. Och det är så här, vissa dagar har man en dålig dag. Just det var det jag var, pratade om. Att ibland orkar man kanske inte spela in. Och jag tror att om du har möjligheten så lyssna på dig själv och skjut upp det då. Och jag har ju turen att jag jobbar ju för mig själv. Så jag får ju bestämma reglerna själv. Men det är ju väldigt jobbigt att hemma så kan jag ta det lugnt. Men om jag till exempel har ärenden på stan och faktiskt måste ut. Och så kommer det fram jättemånga som vill ta bild. Och så här, jag kanske haft en skitdag. Rent ut sagt. Jag kanske haft världens sämsta dag. Någon kanske har gått bort. Min chihuahua kanske har blivit sjuk. Eller bara att jag vaknar på fel sida av sängen. Bara en sån sak att du måste vara trevlig när folk kommer fram. Det låter så töntigt att bara, men det är svårt att vara trevlig, men vissa dagar vill man inte bli sedd. Man vill bara vara för sig själv och det är jobbigt. Och samma sak när jag kommer till sociala medier, de dagarna då håller jag mig inne. Mm. För att det är så här, jag vill inte göra någon besviken och jag vill inte heller att folk ska träffa mig i verkligheten och tro att det jag gör på sociala medier är en fasad. Jag vill ju att de ska känna så här, wow, Marcel var lika trevlig i verkligheten som han är på sina sociala medier. För att det är det jag är. Jag är transparent. Och det är därför jag kan ta illa vid mig när folk påstår att det inte alls är så. Eller att de någon gång har träffat mig på en dålig dag. Eller att jag har varit jättestressad. Eller att det kan ju vara så enkelt som att folk står och tar smygfoton. När man sitter på restaurang med sin familj och äter mat. Och att jag snällt kommer fram och bara, du, jag hade uppskattat ifall du inte tar bilder på mig och istället kommer fram och ber om en bild. Så att det är ju,
vad svarar de då?
De blir oftast väldigt röda i ansiktet och vill typ försvinna därifrån så snabbt som möjligt. Så att de brukar oftast inte svara någonting. Men det är ju tråkigt. Det är ju tråkigt att folk får en dålig uppfattning utav att man försöker leva ett normalt liv bara.
Fast det är inte så, du är ju inte sken av ett så normalt liv. Men det är ju få yrkesgrupper som jobbar i en sån liksom hård arbetsmiljö som influencers. Med, ni får personangrepp, ni får extremt mycket negativa kommentarer. Mm. Och som öppet homosexuell och för att du sminkar dig också så är du extra utsatt. Vad gör det med dig att få så mycket negativa reaktioner som du ändå får? Du får ju massa positiva också, men du är ju utsatt.
Mm. Alltså helt ärligt, det krossar mig. Många influencers påstår att de bara kan vifta av det. Men jag tänker att någonstans måste det ju fastna. Och sedan så gör det inte lättare att jag är homosexuell, sminkar mig. Jag var med om en misshandel i tunnelbanan. Och efter det så har jag blivit väldigt tillbakadragen. Jag åker inte kommunalt lika ofta. Jag försöker få mig själv att åka. Men det blir väldigt mycket taxi. Och det har ju gått så långt så att mediehusen till och med insett att jag får så mycket hat. Så att TV3s trolljägarna hörde av sig. Och frågade ifall vi ska gå på en liten jakt efter att hitta någon av mina nättroll. Och fråga ut dem. Men där valde jag att tacka nej, för att det är liksom en risk att göra en sån grej. För att i det här fallet med trolljägarna så kunde de inte ge mig någon säkerhet efteråt, efter programmet. Och jag vet ju inte vad mina nättroll, näthatare är kapabla till att göra. Eftersom att jag i alla fall en gång i veckan får ett mordhot. Så att jag vet ju inte vad de är kapabla till att göra. Och då blir det mycket läskigare. Och det är också så här, det är svårt att prata med folk. Jag har gått till en psykolog. Och så här, hon kunde liksom inte förstå det här med att man kan få näthat på internet. Så att det är så här, man är väldigt ensam i det. Och jag tror att det är det som är det jobbiga. Att du kan inte relatera till någon.
Hur hanterar du hatet? Och mordhoten?
Hatet, när det är så här personangrepp, du är ful, du sminkar dig dåligt. Det är klart, alltså, har jag en dålig dag och får massor med personangrepp, så är det klart att det inte gör min dag bättre.
Kommer det som kommentarer på ditt YouTube-klipp i kommentarsfältet?
Det kan komma på YouTube, det kan komma på Instagram, men sen även kan det komma på mail. Många har valt, för jag har världens bästa följare, så fort någon kommenterar någonting taskigt så brukar de alltid backa upp mig i kommentarsfältet och säga att det inte är okej. Och bara en sån sak gör mig, det ger mig hopp för mänskligheten, att man faktiskt backar upp varandra online. För att det är väldigt mycket, man pratar väldigt ofta om att folk kanske inte vågar backa upp varandra i verkligheten, för att man kanske inte känner sig fysiskt kapabel till att stoppa typ en misshandel till exempel. Men online så har alla en chans. Och det är där jag blir så glad när folk backar upp mig. Så att det gör mig jätteglad. Så att nu är det många som väljer att skriva privat istället. Alltså ett direktmeddelande. Det är där problemet sitter. Jag blir jätteledsen. Såklart. Och vem hade inte blivit det? Att, tänk dig att du kommer till kontoret någon dag och att alla dina kollegor står och skriker massor med glåpord på dig eller åt dig. Det är, så här, det är samma sak för mig. Jag öppnar min dator, sätter mig på kontoret och kollar igenom kommentarer. Precis som att man går in på sitt fysiska jobb. Och möts av en hatstorm som har kommit över natten bara. Och det är liksom en dålig start på dagen. Man får en klump i magen.
Vad gör allt det här negativa med ditt engagemang?
Det gör är att jag ofta tänker så här, ska jag vara så personlig som jag är? Jag ifrågasätter mitt content, alltså vad jag gör på sociala medier väldigt ofta. Hur personlig ska jag vara? För att folk vet ju att när jag pratar om personliga saker så kanske är för personligt och säger så här, men jag vill nog inte prata så mycket mer om det här ämnet för att det är ganska personligt, men jag kan säga det här. Så vet folk vad de ska trycka på. Eftersom att jag liksom delar med mig av hela mitt liv på internet, så vet ju folk vilka svaga punkter jag har. Mordhoten, det går inte att hantera. Alltså vissa mordhot, då kan ju vara att jag inte vill gå ut. Och att jag kör alla mina möten på Skype. Och det är så svårt, eftersom att det är inte så många som är i samma situation, så går det inte att relatera till någon. Och du kan gå till en psykolog, men det kommer inte hjälpa, eftersom att psykologen förmodligen inte kommer förstå sig på situationen. Men det jag gör oftast är att när jag pratar med folk, eller jag har mina närmaste vänner, jag pratar väldigt mycket med min familj, jag pratar med andra influencers, för att det är de enda som kan relatera till det. Och det jag uppskattar med dem som jag pratar med är att de lyssnar och de ifrågasätter inte. För att det är väldigt många som spontant kanske vill kasta sig ur så här, ja, men tror att de menar det? Tror inte bara de skriver så? Och det vill jag inte heller höra, för att det är så här, om vi ska börja ignorera alla mordhot, då vet man ju aldrig om det skulle hända någonting. Eller förstår du vad jag menar? Att det är så här, man vet ju inte vilka som är sanna med det de skriver och vilka som bara skriver det för att de är sura i all hast och liksom bara vill få ut sig allting. Så att man vet ju inte vilka man ska tro på, för att vissa har ju skrivit liksom när de inkluderar familjemedlemmars namn. De kan skriva information som inte ens jag har pratat om online.
För att, riktigt ruskigt.
Ja, man vet ju inte vilka som är seriösa. Och det är där det är skönt att ändå ha familj och nära vänner som jag verkligen uppskattar, som faktiskt lyssnar och inte ifrågasätter. För att det är så här, det finns ju inte ett svar på de här frågorna jag har. Så att det är skönt att bara få prata av sig istället för att ha någon som ifrågasätter eller försöker vara positiv och bara, men de menar det nog inte. Jag vill bara att man ska vara
ännu mer imponerad av att du är så engagerad och att du jobbar så hårt. Och för du är ju också sjukt rolig. Du lägger ju ut liksom ganska knäppa bilder och videos ibland.
Ja.
Hur kommer du på de här idéerna? Alltså, hur funkar din hjärna?
Alltså, jag har ADHD för det första, så det kan ju vara någonting. Men sedan så tror jag också att jag är ju så transparent av mig. Det är ju bara mig själv. Jag visar upp mitt liv. Och om folk tycker att det är roligt så blir jag såklart jätteglad. Och vissa tycker att mitt liv är alldeles för roligt och tycker att jag är överdriven. Men jag delar ju bara med mig om hur jag är som person. Och gillar man det så gillar man det. Och gillar man det inte så, vilken tur. YouTube har flera miljoner videoklipp på plattformen. Så att du kan byta och kolla på något helt annat. Så att det är inte så att mina idéer kommer. Det är väl typ, eller det är inte så att jag planerar typ ett manus till mina klipp. Alltså jag pratar bara. Jag startar kameran, börjar prata och så blir det som det blir.
Du är bara 18 och har redan jobbat många år. Du har ju liksom tittat in i många verksamheter hos dina uppdragsgivare. Du ser hur de jobbar även om du har ditt eget bolag nu. Och du är van vid mycket feedback från alla dina hundratusentals följare. Hur tycker du att en bra chef ska vara?
En bra chef. Jag tycker en bra chef ska vara en chef som är hård. För att du måste ju någonstans hålla en struktur. Om vi snackar en chef på ett vanligt arbete då, ett kontorsarbete till exempel. En chef som är hård men som fortfarande ser sina anställda. En chef som väljer att jobba i ett team. Och en chef som kanske inte så ofta påstår att de är chef.
Mm. Vad betyder hård en gång till?
Ja, men det ska ju fortfarande vara strukturerat. En chef måste ju fortfarande se till att de personerna som personen är chef för sköter sitt jobb och gör det de behöver göra. För annars går inte bolaget framåt. Men det behöver inte hela tiden vara fokus på att min chef är en chef. Min chef kan vara en bra kollega. Och min chef kan vara en bra medarbetare som faktiskt ser och hör mig. Mm. Det tror jag är viktigt. För att det märker jag väldigt ofta på bolaget så här. Chefspositioner, det kan bli väldigt ofta att folk gillar att bossa över folk, men varför inte jobba som team istället? Och det är så här, ja, du är chef och du har kontroll över folk, men om du liksom hela tiden påstår att jag bestämmer över dig, du gör som jag säger, då tror jag att folk tappar engagemang för att jobba.
I nästa inspelning så ska jag träffa en person som inte tror på chefer. Som har avskaffat alla chefer i sitt bolag med 70 anställda. Varför ska man ens ha en chef då?
Bra fråga. Jag tror att en chef är väl till för att se så att de personerna den personen chefer över gör allt som den ska.
Kan inte de göra det själva?
Jag tror
det gör ju du.
Ja,
jag klarar det ju utan chef.
Ja, men jag är ju min egna chef. Så jag får ju slå till mig själv på fingrarna ibland. Men jag tror bara att absolut att det finns folk som kontrollerar så att alla följer sina arbetsuppgifter. Det tror jag inte är dumt alls. Men en chef behöver liksom inte hela tiden, man behöver inte prata om en chef som att den är över sina anställda hela tiden. Förstår du, jag tänker?
En coach mer kanske?
Ja, lite mer så. Att så här, feedback är så viktigt. Men du behöver inte prata som att du sitter över alla andra.
Skulle du kunna tänka dig att börja jobba i en annan organisation eller ett annat företag? Och i så fall, vilket sorts arbetssätt och ledarskap förväntar du dig för att du skulle trivas?
Jag skulle kunna jobba inom marknadsföring, och det gör jag idag. Jag konsultar ju åt ett bolag med PR. Jag har ju en tjej hon är väl tekniskt sett min chef med vad jag gör på det bolaget. Hon kommer ju med feedback. Men det som är så trevligt är att hon kan vara hård. Hon kan vara superhård mot mig. Men vi är faktiskt, vi lärde ju känna varandra som vänner utanför jobbet. Så att jag hjälper ju till där och hjälper dem med PR. Och när de är hårda så vet jag att det inte är personligt mot mig. Och det tror jag är väldigt viktigt. Och också att man ser sina anställda. Och det märker jag med henne, för hon är också chef över andra människor. Och det märker man med henne, att hon är bra på att se sina anställda och se dem som... ja, men se dem hon har kontroll över och ge dem komplimanger och säga, ja, men shit vad bra jobbat idag, eller bara slänga iväg ett mess. Men hon är också väldigt bra på att ge feedback eller kritisera ifall någon gjort någonting fel. Och det är så det ska vara, tycker jag.
Du pratar här om feedback, om bekräftelse lite grann också. Tror du att de som har vuxit upp med sociala medier där visningar och likes ändå är någon sorts valuta för hur bra man gör något och lite indirekt hur bra man är.
Absolut.
Har format en efterfrågan hos en ung generation på väldigt mycket feedback och återkoppling.
Alltså uppmärksamhet har ju blivit någonting som jag tror jag har växt genom åren. Alltså, och det gör mig väldigt ledsen, för att jag vet ju att jag sitter ju och sminkar mig, gör kampanjer med liksom Estelådegruppen, jag gör kampanjer med många sminkvarumärken, och jag vet ju då med mig att jag är faktiskt med och deltar till den här skönhetshetsen. Och det märker man ju väldigt tydligt på unga som liksom, om du jämför dig själv med när du var 12, brukade du sitta och sminka en full face makeup och använda löskonfransar och färga dina bryn?
Ska jag säga, jag fick när jag fyllde 14 min första sminkprodukt, och det var en mascara. Precis. Innan dess hade jag aldrig, jag är ju 51, aldrig rört smink.
Och idag ser liksom dagens 12-åringar ut och var 25. Och jag tror absolut att det är liksom att folk har ett behov av uppmärksamhet. Och det märker jag också med vilka som försöker bli vän med mig, att många gillar den här uppmärksamheten. Och sen så finns det också, man kan ju ha uppmärksamhet på olika sätt också. Det finns ju människor som har uppmärksamhet eftersom att de kanske har väldigt stora besparingar, att de har väldigt mycket pengar, kanske finns i familjen, eller att de jobbar på ett jobb som högt uppsatt där de får en bra lön. Men sen finns det också människor som kanske får mycket bekräftelse i form av mycket följare på sociala medier. Och där ser man ju också väldigt många som har väldigt stora plånböcker som gärna vill bli vän med mig, eftersom att du kan inte köpa dig till följare, och du kan inte köpa dig till uppmärksamheten du kan få på sociala medier. Så det märker jag också väldigt ofta, folk som har väldigt stora plånböcker som gärna vill umgås med mig, gå på vinlunch, för att han har någonting som inte jag har.
Men du verkar ha en bra bullshit-radar ändå.
Ja, men det är för att jag har lärt mig med tiden. Och jag kan säga att mina närmaste vänner, det är liksom människor som jag umgicks med innan jag började med sociala medier. Så där vet jag att jag känner mig 100% säker. Och sen också liksom min bästa vän, det är liksom min mamma till och med. Så det är väldigt så här, väldigt sluten krets. Man har sina vänner, du har dina kollegor, men sen har du dina närmaste vänner.
Av det du har sett, för du har jobbat med leverantörer och mediebolag och olika varumärken i din roll som influencer, finns det ett ledarskap i Sverige 2019 som passar unga människor och som får dem att växa?
Ledarskap, hur tänker du då?
De som är ledare och chefer, är de det på ett sånt sätt att deras medarbetare, om de är unga människor, blir engagerade på jobbet, växer, gillar det de gör?
Jag tror inte alltid att det är så.
Nej. Vad är det som inte fungerar av det du ser?
Alltså det jag ser är att det är alltid det här med att jag är högre, det är jag som bestämmer, istället för att du, vi jobbar som ett team, vi gör det här tillsammans. Och det är väl lite den uppfattningen jag har fått utav många så här, framförallt så här butiksjobb. Känner folk i branschen, jag känner människor som jobbar som makeupartister på olika bolag, som jobbar i fysiska butiker. Och jag får ju höra allt det där.
De blir inte sedda, de får ingen uppmärksamhet.
Ja, att de inte blir sedda är problem. Absolut. Men sen också att cheferna nästan ser sig själva som att jag är bättre än dig bara för att jag är din chef. Istället för att bara vi gör det här tillsammans. Tillsammans jobbar vi ett team och teamwork funkar bäst.
Mm. Det har du sagt många gånger. Jag tar verkligen fasta på det. Att jobba i team och att vara en teammedlem, det kommer du tillbaks till. Att jag också får känna, fast inte jag jobbat här lika länge, att du och jag bidrar i det här arbetet lika mycket. Ja. Vi engagerar oss lika mycket, vi kämpar lika mycket.
Mm. Men anledningen till varför jag pratar väldigt mycket om team är för att jag har jobbat väldigt mycket i team nu det senaste året. För att jag, nu kommer jag släppa någonting exklusivt här. Jag kommer släppa min egna löskonferens för Depend Kosmetik. Depend är ju, de är väldigt kända för sina nagellack. De har väldigt prisvärda nagellack som håller superkvalitet.
I väldigt, väldigt många olika färger.
Yes. Deras lack ligger liksom på mellan 25-39 kronor. Så att de har ju prisvärda produkter som passar alla. Och där har jag verkligen fått lära mig nu när jag har fått vara med och ta fram den här fransen. Jag har fått designa fransen från hela grunden.
Mm. Där du har jag... älskar ju läsarkonferenser.
Ja, jag älskar ju läsarkonferenser. Så jag är så imponerad och jag har haft så mycket tal. Alltså, jag har ju verkligen fått bestämma allt. Men det som har gjort mig så himla glad är att vi tillsammans jobbar som ett team. De som är med och köper in produkter, de som jobbar med marknadsföringen. Alla har jobbat i ett team och tillsammans har vi tagit fram min frans. Visst, det är min frans, det står Marcel på den. Men vi har tillsammans kommit fram till det här. För att jag är jättebra på smink och fransar och jag känner mig jättetrygg med sånt. Men till exempel prissättningen, vad ska fransen kosta? Det känner jag mig inte 100% på. Och därför tycker jag att det är bäst att jobba i team. För jobbar du i team så får du ju alla de här delarna som får den här tårtan att hålla ihop. För att jag kan inte vara bäst på allt. Jag är inte bäst på allt. Jag kanske är jättebra på att bygga upp en frans. Men jag är inte bra på att ta fram ett bra lim som ska inkluderas i fransförpackningen. Så om alla människor har varsin tårtbit och tillsammans jobbar i team så blir det en hel tårta av det. Och det är därför jag är så tacksam över att få göra den här fransen tillsammans med Depend. Som släpps nu senare år 2019. Jag är så stolt och glad.
Min egna frans. Gud vad härligt. Vad ser du för risker mera där ute? Förutom att bli behandlad liksom som någon som är lägre än sin chef. Vad finns det för risker där ute som kan kväva unga människors engagemang i arbetslivet?
Jag tror att sociala medier är en väldigt stor inverkan. Jag vet det att jag har pratat med väldigt många i den här skönhetsbranschen som kanske har stora Instagram-konton med försök att börja jobba på några av Sveriges största kedjor. Och så här kanske inte var för 10 år sedan, men idag verkar det som att när ens arbetsgivare, när du söker jobb och din arbetsgivare kollar upp dig, så blir det automatiskt sett att de kollar vad du gör på sociala medier. Och det tror jag kan...
För de vill köpa...
Nu tänker jag bara på en vanlig person som ska börja jobba på till exempel
och då tittar de
en fysisk butik. Då kollar de, alltså de gör alltid en background check. Men det har blivit väldigt vanligt att man kollar upp vad personen gör på sociala medier.
Mm. Och det tycker du inte är rätt?
Både ja och nej. För att om jag till exempel står från 9 till 17 och jobbar i ett butiksjobb, så tycker inte jag vad jag gör sen på kvällen eller på morgonen eller på natten ska spela någon roll. Men sedan så kan jag förstå att man, ja, det är svårt. Mm. Men det har blivit väldigt vanligt, det var ju det jag ville komma fram till, att det har blivit väldigt vanligt att arbetsgivare kollar upp sina anställda sociala medier och vad de gör där.
Och då känner man sig misstänkliggjord.
Ja, men lite så. Men så också att i en tjänst kanske inte sociala medier ingår. Men ändå så ska du, har du liksom krav på vad du inte får lägga ut. Mm. För det vet jag, vissa av mina kompisar som jobbar i butiksjobb. De har ju krav på att de kanske inte får kritisera bolaget de jobbar för offentligt i sociala medier. Och de är ju inte influencers. De är ju bara vanliga privatpersoner som har Facebook, Instagram, Så jag tror det är också att sociala medier kan krocka lite med vanliga jobb. Mm. För att vi, vem som helst kan få en stor... Eller om man tänker för bara 15 år sedan, då kunde ju liksom... Du kunde få ditt budskap hört om du till exempel lyckades komma in på någon tv-intervju eller hamna i lokala tidningen. Men idag kan vem som helst få sin röst hörd genom att be folk att lajka och dela ett inlägg på Facebook. Och jag tror att det är det folk är lite rädda för, vilken makt vi människor har idag genom sociala medier. Att du kan verkligen få din röst hörd. Och det är verkligen där. Det är så positiva, det finns så positiva grejer med det. Och negativa. Positiva grejer är att till exempel jag får göra min röst hörd. Prata om att alla borde få vara sig själva. Och jag kan finnas där för de som kanske känner sig osäkra. Och har svårt att komma ut för sina föräldrar för att de kanske inte vill acceptera. Så att det finns ju både positiva och negativa saker med att kunna sprida sig själv på ett sånt sätt.
En annan sak som jag... reflekterat är att du är väldigt så här dramatisk och väldigt tydlig i ditt känslospråk. Du har en kommunikationsstil som ligger ganska långt ifrån hur många svenska företag och organisationer kommunicerar. Mm. Hur tror du nästa generations medarbetare som är uppväxta med väldigt passionerade influencers och ganska mycket så här högt uppskruvade känslor kommer att förändra kommunikationssättet både i ett bolag internt och i kommunikation externt? Har du tänkt på det?
Ja, jag har tänkt på att jag tänker typ girl power, det första. Att jag tror att de kollegorna i influencervärlden jag har, framförallt kvinnor som liksom visar sig starka, jag kan namedroppa några nu, alltså Felicia Bergström, Linda Marie, Felicia Avklev, så många starka, underbara kvinnor som visar sig själva. De vågar visa att det här är min kropp, jag är fin som jag är kvinna, lyssna på mig. Det är det jag gillar, att så här, det är så mycket girl power. Det är det jag gillar, för jag tror att vi måste ändå göra arbeten idag mer liksom könsneutrala. Det är tråkigt att se liksom, om man kollar på en bilverkstad, att det är typ majoriteten är killar. Varför kan det inte vara tjejer också?
Och ingen
också?
Har lösa konferenser.
Ja, ingen har lösa konferenser på sig. Nej, men förstår jag menar att det är så här, varför inte bara bryta alla normer? Jag tror att vi, eftersom att vi har så stor inverkan på folk. Till exempel jag är så stor inverkan på folk från att de är små. Så kan jag förändra deras tankesätt. Precis som deras föräldrar eller deras lärare i skolan kan, så kan jag också. Mm. Och det är väldigt intressant att se. Och jag är så tacksam över att det finns så starka kvinnliga influencers som de jag nämnde tidigare. Som kämpar för till exempel kroppsaktivism eller feminism. Jag är så jäkla tacksam över att de är med och inspirerar.
Och kanske kommer vi då ta med oss mer av hela oss själva till jobbet. Mm. Och vilja det.
Absolut.
Har du tänkt på det här med, du säger att jag bara filmar och jag bara är och jag har inget manus. Men du är ju en engagerad människa. Du vill ju förändra. Du vill förändra normer. Du vill förändra människors möjligheter för att leva ett fritt liv. Mm. Kan man träna upp sitt engagemang?
Alltså träna upp. Alltså det är väl i så fall att du... tränar upp sitt engagemang. Ja, alltså du kan väl... Alltså problemet är att jag är ju bara mig själv. Och sen råkar jag ha de här åsikterna. Men alltså det man kan... Du kan väl börja med att bara prata med folk i din omgivning. Och försöka kolla ifall någon liksom delar dina åsikter. Mm. Och det kommer finnas folk som inte delar dina åsikter alls. Och sen kommer det finnas de som absolut delar dina åsikter. Och sedan utifrån det så kanske man kan göra... Ja, jag vet inte. Kanske skriva in till någon lokal tidning ifall man vill få sin röst hörd så. Eller bara skriva iväg ett Twitter-meddelande.
Vi ska börja avrunda, tyvärr säger jag, för jag tycker att det här Det är verkligen roligt att få prata med dig, Marcel. Vi brukar fråga på slutet om och relatera till det här som vi vet att det finns en undersökning som säger att svenskar, många svenskar är väldigt de är inte engagerade på sitt jobb. Bara 14% är ju direkt engagerade.
Mm.
Någon gång per dag. Det är ganska deppigt.
Mm.
Varför tror du att så få svenskar älskar att gå till jobbet?
Älskar att gå till jobbet?
Ja. Varför är det så få som gör det? Eller älskar att jobba om de inte går till sitt jobb de har det hemma? Eller de är frilans?
Alltså, de som kanske inte älskar att gå till sitt jobb, då kanske det är för att de kanske känner att de inte får jobba i team och att de inte blir sedda. Och de som älskar att gå till sitt jobb kanske känner att det är precis så de vill jobba. Det är såklart jättetråkigt att folk inte känner sig nöjda eller engagerade på jobbet. Och till de som inte gör det, byt jobb. Men ibland är det svårare än så.
Så om du var då, det här är vår hypotetiska fråga, vi tänker att det finns något som heter engagemangsminister framöver. Mm. För Sverige har förstått att det här kostar i produktivitet och i innovation och i människors hälsa. Mm. Om du var engagemangsminister för en dag, vad skulle du fokusera på då? Och kanske, och vi säger att du också hade dina kanaler som fungerade, vad skulle du prata om då?
Jag hade nog skickat ut små spioner till varje arbetsplats och se vad man kan göra rätt. Alltså, Undercover Boss-programmet från Amerika, det är ju väldigt roligt, det är väldigt roligt att skratta åt. Men jag tror att det finns någonting bra i det. För att det går ut för de som inte har sett det, så är det att den högsta chefen på stora bolag, de har ju till exempel varit hos Lush. De är ju ett bolag
som gör tvål och parfym och sånt.
Precis, lite mer så här, lite mer skönhetsvård. Där var högsta chefen och kollade så att allt gick rätt till. Men där fick även den, då kunde ju, hade de anställda möjligheten att säga direkt till chefen att säga vad de inte tyckte var bra.
Ja, för
jobbet.
Den personen klär ju ut Precis. Sig lite, så de känner ju inte igen att det är deras högsta
Exakt.
Chef.
Exakt, så högsta chefen klär ju ut sig och låtsas vara praktikant. Och då får ju, vet du det, de anställda möjlighet att prata med någon de kan relatera till. Alltså, men jag gillar inte våra kläder, jag gillar inte hur typsnittet på den här tavlan. Och där tror jag hade varit en bra grej att se. Det känns ju fel att skicka spioner. Men jag tror att det finns något bra i det. Att, eller kanske att man anonymt får skriva in kritik på sitt jobb.
Mm.
Ja. Eller ha med teamworks.
Teamwork blev med sista AV. Ordet i den här podden. Har du haft roligt i podden?
Ja, jag har haft det jättetrevligt.
Tack till alla er som lyssnar, som följer oss. Det är kul att vi är så många som är engagerade. Och stort tack till dig, Marcel, för att du tog dig tid.
Och
för
att
vi gjorde ett
komma.
Släpp i vår podd.
Ja, men självklart. Jag kommer jättegärna tillbaka snart.
Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På hejengagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare och organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat. Thank you.